Hej allihopa, hörs jag okej? Det funkar bra? Okay. Gott att se er alla. För några veckor sedan så frågade Nima mig om vilken profet jag skulle predika från nästa gång. Och när jag svarade Jona så var det som han fick något i blicken och så sa han: "Åh, du fick Jona, jag fick Nahum." Och det var en förståelig reaktion, för Jona är en fantastisk bok. Har ni tänkt på att alla gillar Jona? Jag lyssnade på en predikan när någon gjorde den iakttagelsen och jag tänkte, ja, men det är väldigt sant. Alla gillar Jona. Barn gillar Jona för det finns en stor fisk. Och vilken liten pojke gillar inte att tänka på och fantisera om saker som är stora, rymden och dinosaurier och stora fiskar. Och föräldrar och söndagsskollärare, de gillar Jona för barnen sitter still och lyssnar när man pratar om en stor fisk. Förhoppningsvis. Och ännu bättre, efteråt så kan man ta fram kritorna och rita den här stora fisken med en liten gubbe i. Och till och med ateister gillar Jona. För hur kan de tro att en människa kan överleva i en stor fisk? Och även Jesus gillade Jona. Men jag kommer återkomma till det senare. Vi har hört de två första kapitlerna från Jona läsas här. Och jag kommer ha en ganska lång första punkt som jag har kallat olydnad och ånger. Ni kan följa med i häftet om ni vill ha stöd där. Den kommer ha tre underpunkter. A. Jonas flykt. B. Jonas exempel och C. Jonas tecken. Och vi börjar med A. Jonas flykt. Jona, Amittais son, var samtida med Hosea och Amos. Och i andra kungaboken 14 så ser vi att han precis som dem profeterade om Guds folk Israel. Men här i boken som bär hans namn så ser vi hur Jona också fick ett annat, helt unikt uppdrag. Han skulle predika för hedningarna i den stora staden Nineve. Men Jona är unik bland profeterna på mer än ett sätt. Han är också unik som den enda profeten i Bibeln som fick ett tydligt uppdrag att leverera ett budskap från Gud och höll tyst om det. Vi ser en profet som på ett nästan övertydligt sätt protesterar mot Gud. "Bege dig till Nineve", löd Herrens ord. Nineve, som var huvudstad i Assyrien, låg i nordostlig riktning från Israel. Och Jona inte bara vägrar gå dit, utan han hoppar på ett skepp för att fly till Tarsus, som låg långt, långt västerut från Israel. Så Jona försöker helt enkelt ta sig så långt bort han kan från sitt uppdrag, i motsatt riktning från Nineve. Hur ska vi förstå Jonas reaktion här? Jag tror det kommer att hjälpa att förstå vad assyrierna var för typ av folk. Gud säger i vers 2 att deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Och assyrierna, de var kända för sin grymhet. Ni vet hur kung Karl den 16 Gustav har valspråket för Sverige i tiden. Och Assyriens kung Ashurnasirpal den andre, som dog ett tiotal år innan Jonas tid. Han hade också ett valspråk. "Tramparen av alla fiender som besegrade alla sina fiender och hängde deras lik på pålar." Och det finns många inskriptioner och bilder bevarade som visar hur assyrierna skröt över hur de behandlade sina fiender. Och här är ett exempel på hur kungen beskrev det. Ni får hålla för öronen om ni vill. "Jag belägrade och erövrade staden. Jag fällde 3000 av deras kämpar med svärd. Jag fångade många trupper levande. Jag skar av några deras armar och händer. Jag skar av andra deras näsor, öron och andra lemmar. Jag stack ut ögonen på många trupper. Jag gjorde en hög av de levande och en hög med huvuden. Jag hängde deras huvuden på träd runt om staden. Det finns ännu värre exempel att hitta. Men jag behöver inte läsa mer för att vi ska förstå vad det handlar om. Vissa har kallat assyrierna för den antika världens terrorister. Och deras tortyrmetoder och utstuderade grymheter finns väl bevarade. Så på ett sätt kan det verka förståeligt att Jona inte vill gå och predika för ett så hänsynslöst folk. Man kan jämföra det med att åka och predika omvändelse för Islamiska staten, till exempel. Men när vi läser vidare i boken så verkar inte anledningen ha varit att han var rädd för vad folket i Nineve skulle kunna göra med honom. Det verkar istället som att han inte ville ge dem en chans att omvända sig. Han ville att Nineve skulle drabbas av Guds dom och inte att de skulle få nåd. Jona flydde ut på havet, läser vi. Och vi associerar ofta havet med någonting positivt. Sol och bad, vita stränder, varma klippor. Men havet kan också vara någonting fruktansvärt och skrämmande. Tänk bara att du befinner dig mitt ute på havet och skeppet du befinner dig på börjar ta in vatten. Eller tänk på våra förfäder som kanske bodde ute vid kusten eller ute på öarna. Min släkt till exempel kommer från en fiskeby i Blekinge. Och många är de kvinnor som har spejat ut mot havet och undrat, kommer båtarna snart? Kommer min man tillbaka ikväll? Eller har havet tagit honom? När israeliterna tänkte på vatten i allmänhet och havet i synnerhet så associerade de förmodligen inte till solsemestrar utan till kaos, ondska och dom. I Saltaren 88 jämför författaren Guds vrede som vilar över honom med hur han blir översköljd av havets böljor. I Isaiah 57 så är det de gudlösa som jämförs med havet. Ett upprört hav som inte kan vara stilla, vars vågor rör upp dy och smuts. I havet simmade den stora draken, Leviatan, den gamla ormen, kanske Satan själv. Men framförallt så handlade två centrala händelser i Israels historia om dom genom vatten. När Gud dömde världen i Noas dagar så var det genom vatten. Och alla människor i världen utom 8 dränktes. Vid israeliternas uttåg ur Egypten så var det havet som sköljde bort faraos mäktiga armé med sina vagnar och hästar. Kort sagt så kan man säga att när Gud i berättelsen om Jonas sänder en stark vind över havet och det blir en våldsam storm, då är det farao färde. Då bör man förstå att Gud är på väg att döma. De hedniska sjömännen förstod detta och de ropade på sina respektive gudar. Den enda som verkar oberörd är Jona, som snarkar vidare i djup sömn. Det här är en man som flyr från Gud och är fullt medveten om vad han gör. Det är en man som har fallit i sömn av sin egen ondskas drog, som en kyrkofader Hieronymus uttryckte det. Det är en man som är så beslutsam i sin upproriskhet att han bara ignorerar Guds vrede som stormar runt omkring honom. Vilken blindhet det är. Vilken arrogans. Vilken galenskap. När lotten pekar ut Jona som orsaken till stormen som håller på att krossa dem, erkänner han vem han är och vad han har gjort. Han fruktar Herren, påstår han. Himlens Gud som har gjort havet som de befinner sig på och det torra som han flyr från. Jona kan sin teologi. Han vet att Herren är den allsmäktige skaparen. Hans problem är inte okunnighet, utan det är mycket enklare än så. Olydnad. Vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig? Frågar sjömannen. Och vad är Jonas svar här? Jag tycker det är intressant. Han säger inte, vänd båten, åk tillbaka, jag har ångrat mig. Han säger inte, åk tillbaka, jag ska till Nineve. Hans svar kommer i vers 12. Ta och kasta mig i havet. Underförstått. Jag dör hellre än predika mot Nineve. Jag dör hellre än jag lyder Gud. Trots att allt är förlorat så knyter Jona näven mot himlen. In i det sista så trotsar han Gud. Till och med den avgudadyrkande besättningen verkar ha fruktat Herren mer än Herrens egen profet. Jona 1:14. Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull. Och låt inte oskyldigt blod komma över oss. För du, Herre, har handlat efter din vilja, ber de. Sen slänger de profeten över bord. Ner i det dånande havet. Och havet tystnar. Kraftmätningen är över. Dels mellan Jona och Gud. Men också mellan avgudarna som inte svarar hur mycket man än ropar. Och Herren som först sänder en storm och sen stillar den. På en sån total maktdemonstration finns det bara ett svar. Att konvertera där och då. Vi ser i Jona 1:16. Männen greps av stor fruktan för Herren. Och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Jona då? Det såg ut som att havet hade slukat honom. Men vi tjänar en Gud som är barmhärtig bortom vad vi kan tänka oss. I själva verket hade Jonas slukats av en fisk, sänd av Gud. Han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, står det. 3 dagar i en fisk kan ödmjuka vem som helst. Till slut, mitt i mörkret, stanken, halvsmälta räkorna, så ger han upp. Och han ber till Gud i fiskens buk. Jona 2:10-11. Jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Och när det kommer till frågan, hur kan någon överleva i en fisk? Så är inte det någon ny fråga. Eller någon slags modern... Vänta, det här funkar ju inte. Utan redan kyrkofadern Augustinus kommenterade just det här och sa då följande. Jag har noterat att den här typen av frågor är en anledning till mycket skämt och mycket skratt bland hedningar. Svaret på detta är att antingen bör alla gudomliga mirakel misstros, eller så finns det ingen anledning till varför vi inte skulle tro på dem. Vi skulle inte tro på Kristus själv och att han uppstod på 3:e dagen. Om de kristnas tro fruktade hedningarnas skratt. Så kort sagt helt enkelt. Nej, man kan inte överleva en fisk. Men det är poängen med mirakel. Att vi tror på en Gud som har makt att göra det som naturligt sett är omöjligt. Nog om det. Jag ska gå över till att prata om B. Jonas exempel. Så låt oss tala om den här textens mer moraliska betydelse. Vad säger den om hur vi lever vårt kristna liv? Vi kan gå tillbaka till kapitel 1 och vers 3. Men Jona bröt upp för att fly till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Jona flydde bort från Herrens ansikte. Och detta nämns ytterligare 2 gånger i kapitlet. Och det kan verka märkligt vid första anblicken. Hur kunde Jona tro att man kan fly iväg från Gud på en båt? Visste han inte att Gud är överallt? Men när man tänker efter lite mer så är inte hans beteende så främmande för oss. Det är naturligtvis sant att Gud är allestädes närvarande, att han är överallt. Men Israel och specifikt templet i Jerusalem var platsen för Guds särskilda närvaro. Där manifesterades Guds närvaro och härlighet på ett alldeles särskilt sätt. Och idag så är den platsen församlingen. Vi är Guds heliga tempel, som vi minns från Efesierbrevet. Och vi ser det här också i våra dagar. Hur den som är olydig mot Gud även försöker fly från hans ansikte. Det är många av oss som har sett det hända. En person med oanvänd synd i sitt liv börjar också dra sig undan från församlingen. Det börjar gå allt längre mellan det att han eller hon kommer på gudstjänsterna. När man frågar hur det står till i det andliga livet så får man undvikande svar. Och till slut så har personen helt slutat att komma. Enslingen, eller den som isolerar sig själv, följer sin egen lust. Han går till storms mot all sund insikt, läser vi i Ordspråksboken 18:1. Herrens särskilda närvaro har blivit en alltför tydlig påminnelse om synd. Så personen flyr istället och håller sig borta från Guds folk. Kanske känner vi också igen det här i våra egna liv. Om än inte till den graden. När det finns synd i våra liv så är det lätt att vi börjar undvika den här riktigt nära och avslöjande kontakten med våra bröder och systrar. Och även om det inte går så långt att vi lämnar församlingen så håller vi andra på en lagom distans. Mötet med våra kristna syskon, manifestationen av Guds härlighet genom församlingen, blir en jobbig påminnelse om att vi borde omvända oss. Vad är Gud? Ja, förhoppningsvis så låter han dig få uppleva svårigheter i livet. Och jag säger förhoppningsvis, för det visar att Gud är mån om att leda dig till omvändelse. I Jonas fall var det en storm som Gud skickade för att ödmjuka honom. Jag vet inte vad Guds medel är för att ödmjuka dig. Men i Hebreerbrevet 12:7-8 läser vi att det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Det kan vara smärtsamt att bli fostrad av Gud. Men det är oändligt mycket bättre än alternativet. Att han tystnar och lämnar oss åt vår synd. Vad är den rätta responsen på Herrens fostran? Det finns en väg tillbaka från flykten från Gud. Och den går genom sann omvändelse och ödmjukhet. När den förlorade sonen i Jesu liknelse hade slösat bort sitt arv, svalt och vaktade orena svin i ett främmande land, så står det, då kom han till besinning. Det finns vissa översättningar som säger när han kom till sig själv. Och det är det här som det handlar om. Att komma till slutet på sig själv. Gud ödmjukar oss för att vi ska komma till slutet på oss själva och kasta oss på honom. Även Jona nådde den punkten på insidan av en fisk. I kapitel 2 så ser vi inte längre den arrogante profeten Jona, utan en bruten och ödmjukad man som omvänt sig. För första gången i boken så ber han till Gud. Från hans bön så kan vi se några saker som sann omvändelse leder till. Dels leder det till att vi erkänner vår situation och att vi behöver hjälp. Jonas säger i vers 2 att han ropade till Herren i sin nöd och att han ropade på hjälp från dödsrikets buk. Och han avslutar sin bön med att bekänna frälsningen finns hos Herren. Han vet att han har inte en chans att rädda sig själv. Vilken skillnad det här är mot hans självtillräcklighet i kapitel 1. Dessutom så leder sann omvändelse till tacksamhet. Jona befinner sig fortfarande på en vidrig plats i en hemsk situation. Men hans fokus är inte på det, utan på att tacka Gud att han inte ligger på havets botten. Du Herre svarade mig. Du Herre hörde min röst. Du förde mig levande upp ur graven. Vers 7. Jag ska offra till dig med tacksägelse. Vers 10. Och sen det sista om sann omvändelse. Så är den inte beräknande, men hoppfull. Jona har inte attityden. Okej då, jag får väl omvända mig då. Då måste ju ändå Gud rädda mig. Strategisk omvändelse som sker för egen vinning, det är inte en sann omvändelse. Men Jona, Han ropar inte ens på snabb befrielse. Han vet att det är Gud som har kastat honom i havet genom sjömännens händer. Han vet inte när eller på vilket sätt han kommer bli befriad. Men han har hopp för vad som kommer hända när hans plåga äntligen är över. Vers 5. Men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Så den som tidigare flydde från Guds ansikte längtar nu efter att få komma tillbaka dit. Så synda inte, men om ni syndar, se till att ni omvänder er som Jona. Över till punkt C. Jonas tecken. Jag sa i inledningen av predikan att även Jesus gillade Jona. Låt oss gå till Matteus evangeliet 12 och läsa från vers 38. Sedan sa några skriftlärda och fariser till honom, det vill säga Jesus: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Vi stannar där och vi kommer tillbaka till den här texten senare. Inte nog med att berättelsen om Jona är fantastisk i sig själv. Den pekar också mot någonting ännu mer fantastiskt. Kristi död och uppståndelse. Det är inte bara så att Jesus använder berättelsen om Jona för att göra en poäng. Utan den Gud som har skrivit Bibeln har också skrivit historien. Det var inte av en slump som Jona var just 3 dagar i fiskens buk och inte 2 eller 4. Han var det för att bli en förebild, en typ, ett tecken på Kristus. Och vi kan se ledtrådar till det här om vi tittar i Jonas bön. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, säger Jona i vers 3. Men Jona var i fiskens buk, inte i dödsriket, även om det säkert kändes så. Och här ser vi hur han blir en förebild till den som verkligen steg ner till dödsriket, Jesus Kristus. I vers 7 så ber Jona: Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Återigen, här ser vi hur han är en förebild på människosonen som var i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. När vi läser hur Jona ber: Du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. Så kan vi tänka på hur David profeterade i psalm 16. Du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Petrus säger i sin pingstpredikan som Jona läste tidigare här, att detta sa David för att han i förväg såg Messias uppståndelse. När Gud talade till fisken så kunde den inte behålla honom, Jona alltså, i sin buk. Den var tvungen att kasta upp honom. Och på ett liknande men ännu större sätt så uppväckte Gud Kristus. Och det var inte möjligt för döden att behålla honom. Naturligtvis finns det också stora skillnader mellan Jona och Kristus, eftersom Kristus är så mycket större än Jona. Jona var i valen på grund av sin olydnad. Men Kristus var i graven på grund av sin lydnad. Jona räddades från straffet som han förtjänade. Men Kristus tog på sig straffet som han inte förtjänade. Jag nämnde tidigare hur både floden och vandringen genom Röda havet präglas av dom genom vatten. Men samtidigt så handlar båda dessa händelser också om frälsning för Guds folk. Noa och hans familj förs i arken oskadda genom vattnet. Israeliterna, de vandrar oskadda genom havet. Det som var en dom för Guds fiender var också en befrielse för Guds folk. Och båda dessa händelser jämförs i Nya testamentet med vårt dop. På samma sätt är berättelsen om Jona och fisken en förebild för dopet till Kristus. Jona fördes oskadd genom havet. Han passerade oskadd genom domen. I dopet så förs vi också oskadda genom vattnet. Vi passerar i Kristus oskadda genom domen. Därför tycker jag att det var rätt passande att Inger som döptes nyligen döptes just i havet. Utan att göra det till en regel. Som vi har sett så är berättelsen om Jona en förebild för Kristi död och uppståndelse. I dopet dör och uppstår vi som är förenade med Kristus med honom. Romarbrevet 6, 4-5 säger: vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Har ni tänkt på att det inte kommer finnas något hav på den nya jorden? Det står i slutet av Uppenbarelseboken, kapitel 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Varför kommer det inte längre finnas något hav? Det kommer inte finnas något hav, för det kommer inte finnas någon dom för oss som tillhör Kristus. Jag ska nu gå över till punkt 2 här, och de sista punkterna kommer vara betydligt kortare. Punkt nummer 2. Omvändelsens ordning. Jag ska läsa ett längre stycke här igen, och det är Jona bok kapitel 3. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa: bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve, enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg, från den största av dem till den minste. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och det övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och gjorde det inte. När Jona äntligen lyder Gud och predikar för Nineve, så blir det en otrolig respons. En hel stor stad omvänder sig under kungens ledning. Gud skonar den stad som han precis har hotat att förstöra. Det finns mycket i det här kapitlet som vi skulle kunna fokusera på. Men det är en överblick här. Så jag vill ändå läsa det för att vi får hela bilden. Men Vi ser till exempel, precis som när Jona omvände sig, en omvändelse som inte är beräknande och strategisk, utan desperat, från vers 8. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och det övergrepp han begår. Vem vet? Då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte grunder. Men det jag vill fokusera på här är omvändelsens ordning. Först omvände sig Jona och därefter omvände sig Nineve. Om inte profeten först omvänder sig, vem ska då predika omvändelse för staden? Idag är det församlingen som ska vara Guds profetiska röst. Och vi har fått i uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar och lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt dem. Om församlingen själv lever i synd så kommer för det första ingen att lyssna på dem. Men för det andra så kommer den att tystna. Det kommer inte längre utmana kulturen på de områden där det bränns. Den kommer inte varna för Guds dom. Och den kommer fly från Gud hellre än att predika hans budskap. Teologen Charles Hodges sa: det följer av missionsbefallningen till församlingen att det är hennes privilegium och skyldighet att vittna om Guds sanning och lag överallt där hon kan göra sin röst hörd. Inte bara för sitt eget folk, utan för kungar och makthavare. Precis som i Jona bok så har omvändelsen fortfarande en ordning. Innan samhället kommer omvända sig behöver församlingen omvända sig. Den behöver predika hela det budskap som Gud har gett den och höja sin röst på de områden där den har tystnat. Jona var nog ingen imponerande syn när han anlände till Nineve. Man kan tänka sig att han var smutsig, hade trasiga kläder. Förmodligen luktade han fisk. Han verkar inte heller ha varit någon särskilt karismatisk talare eller använda några retoriska knep eller skämt för att fängsla publiken. Men han predikade det budskap som Gud hade gett honom. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Vers 5. Och folket i Nineve trodde Gud. Först och främst ser vi här naturligtvis Guds makt att frälsa syndare. En motvillig judisk profet kommer och predikar en kort varning om Guds dom bland det här grymma folket. Och det blir en massväckelse. Och tittar vi på historien så kan vi förstå mer om vilka medel som Gud använde för att få Nineve att tro på hans varning. Åren innan Jona kom dit så hade landet plågats av svält, våldsamma upprorsförsök och en stor jordbävning. De var så att säga uppmjukade. Hotet om Guds dom lät inte längre så främmande för dem. Jag tänker att vi har en parallell här till vår tid. För under snart 2 år så har vårt samhälle präglats av coronaviruset. Oavsett om man tycker att själva sjukdomen eller den statliga responsen på sjukdomen har varit värst, så kan vi i alla fall enas om att den har skakat om vårt samhälle. Och kulturens illusion om att vi är trygga och inget ont kan drabba oss har fått sig en törn. Kanske är covid den typ av katastrof som kan mjuka upp vårt land och gör det redo att ta emot Guds ord och tro på Gud. Kanske kommer det krävas mycket fler och värre händelser innan Sverige vänder om från sin onda väg och slutar att på många områden kalla det onda gott och det goda ont. Kanske är dagen snart här då Sverige som land ropar till Gud med kraft. Kanske kommer det dröja länge, länge till. Men oavsett så vet vi vad vårt uppdrag är. Att predika för världen och Sverige det budskap som Gud har gett oss. Ett tydligt evangelium om Kristi död och uppståndelse. Precis som att Jonas tid i fiskens buk ledde till många hedningars frälsning, så leder också Kristi död och uppståndelse till många hedningars frälsning. Vi kan gå tillbaka till Matteus 12 igen. Och Jesu konversation med de skriftlärda. Läser från vers 40 den här gången. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Ge oss ett tecken, krävde de skriftlärda. Men det enda tecken de skulle få var Jonas tecken. En man som predikade omvändelse och som dog och uppstod 3 dagar senare. På domens dag, säger Jesus, så är det män från Nineve som kommer fördöma det släkte eller den generation som förkastade Jesus. Den naturliga frågan som kanske uppstår är: kommer Nineve fördöma vår generation? Kommer Nineve fördöma den svenska församlingen? Kommer Nineve fördöma Sverige? Jag har inte svaret på den frågan. Men jag vet att om till och med Nineve, det här grymma folket, ropade till Gud med kraft och vände om från sin onda väg, så finns det hopp att Sverige också kan göra det. Så går till min sista punkt där, punkt 3. Har du rätt att vara arg? Jag läser från Jona bok kapitel 4. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva." Men Herren sa: "Har du rätt att vara arg?" Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind. Och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: "Jag vill hellre dö än leva." Men Gud sa till Jona: "Har du rätt att vara arg över resinbusken?" Han svarade: "Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö." Då sa Herren: "Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur?" Genom Jona bok så har vi gång på gång sett att Jona befinner sig i en värld som Gud styr. Gud sände en stark vind över havet. Gud sände en stor fisk. Gud lät en resinbuske växa upp över Jona. Gud sände maskar som angrep resinbusken. Och Gud sände en brännande östanvind. Gud styr överallt. Från den starkaste vinden till den minsta masken. Gud höll Jona vid liv i 3 dagar i fiskens mage. Och kanske störst av allt. Gud frälser en hel stad genom en svag predikan från en profet som helst inte vill vara där. Genom hela berättelsen så visar Gud att det här är hans värld. Man kan tycka att det här borde räcka för att få Jona att förstå att han behöver inte lägga sig i hur Gud styr världen. Men när Gud visar nåd mot Nineve blir Jona inte bara missnöjd utan arg. Vers 2. Han bad till Herren och sa: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva." Och här ser vi anledningen till att Jona från första början flydde från sitt uppdrag. Han ville inte att folket i Nineve skulle få förlåtelse. Men den Gud som styr världen är också full av nåd. Det finns en djup ironi här. Att Jona som har fått så mycket nåd visat mot sig nu klagar över att Gud är nådig och barmhärtig. Han borde ligga död på havets botten. Men han tål inte att hans fiende får samma nåd som honom. Vi har sett flera hedningar i boken oroa sig över att människor ska gå under. Kaptenen på båten, sen besättningen och sen kungen i Nineve. Men inte Jona. Han längtar efter att få se Nineve förstöras. Det finns något väldigt sorgligt i det här. Hur han sätter sig och blickar ut på den här staden. Och bara väntar på att kanske kan den fortfarande förstöras. Istället för att prisa Gud för hans nåd. Vers 4 i alla fall. Men Herren sa: "Har du rätt att vara arg?" Jag kan knappt tänka mig en värre fråga att få när man är riktigt arg. Har du rätt att vara arg? Men ändå så är det den frågan som jag vill ställa till er och oss alla idag. Du som lever i Guds värld, har du rätt att vara arg? Du som har fått så mycket nåd visat mot dig, har du rätt att vara arg? Är du som Jona som prisar Gud när han själv får nåd, men inte vill att dina fiender ska få samma nåd som dig? Finns det vissa personer eller kanske vissa typer av syndare som du hellre skulle vilja se dömas än få förlåtelse? När Jona äntligen bryr sig om något som går under, då är det en resinbuske som växer upp och ger honom skugga och sen vissnar bort nästa dag. Jag kan läsa slutet här, vers 9 framåt. Men Gud sa till Jona: "Har du rätt att vara arg över resinbusken?" Han svarade: "Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö." Då sa Herren: "Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat. Så kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur?" De här 120 000 människorna som inte kan skilja mellan höger och vänster förstår de flesta som kommenterar den här texten som 120 000 spädbarn, vilket säger något om vilken stor stad Nineve var. Det är som om Gud säger: "Jona, du som bryr dig om den här plantan som du inte har skapat eller arbetat med, kan du inte förstå att jag bryr mig om de här 120 000 barnen som jag har skapat och ständigt håller vid liv? Jona, du som bryr dig om resinbusken, kan du åtminstone förstå att jag bryr mig om Nineve för djurens skull?" Och vi ser här Guds barmhärtighet som sträcker sig längre än vad Jona ville. Inte bara till israeliterna, utan även till assyrierna. Jona var så arg att han ville dö för att hans fiende fick förlåtelse. Men 750 år senare kom någon som var större än Jona. Han var så barmhärtig att han dog för att hans fiender skulle få förlåtelse. Vi lever i Guds värld och vi har fått ta emot nåd av honom bortom vad vi kan förstå. Så låt oss vara barmhärtiga som vår far i himlen är barmhärtig. Inte bara mot våra vänner utan till och med mot våra fiender. Amen.